Hade du kunnat vara medveten om allt som faktiskt fanns omkring dig där i början, knappt 14 miljarder år efter nedräkningen börjat, då hade du sett och hört ett universum som sköd av liv. Du hade kunnat betrakta galaxöverskridande civilisationer som i rask takt mästrat tusentals stjärnor. Du hade kunnat känna vibrationerna från mikroorganismer begravda djupt nere i mitten av kalla, borttappade planeter. Och du hade kunnat lyssna till, och kanske sympatisera med, alla de som mest liknade dig själv. Olika bräckliga livsformer av kött och blod som trevande försökte ta sig vidare i sina egna solsystem. Allt det här pågick samtidigt, där och då, i den allra första början. Som en dag på kapplöpningarna. En gala kväll på operan. Men det var för länge sedan. Nu har det mesta tystnat. Vintergatan, Andromeda, Messier 33 och de andra från den lokala hopen har slagits ihop i en ny konfiguration. En som ingen ens brytt sig om att ge ett namn än. Den har blivit allt som finns. Alla andra galaxer, allt annat som fanns där ute en gång, har sedan länge försvunnit in i det eviga mörkret. Det sista ljuset från de mest avlägsna har sedan länge passerat dig. Och kvar i den yttre rymden finns bara en djup, ogenomträngbar stillhet. Från din position, i din skärv av kosmos, blickar du ut över det som finns kvar. Galaxen ser ut som en sönderbombad stad. Svagt glödande högar av aska kastar ett rött sken över himlavalvet. Mörka, utbrunna stjärnor cirkulerar sakta runt som zombies på en ishockeyrink. Enorma klot av järn faller in mot galaxens centrum. Där, i mitten av allt som existerar, snurrar ett supermassivt svart hål. Det växer fortfarande. En efter en sväljer de himlakropparna. De passerar händelsehorisonten. Tas ur tjänst. Ger upp. Du faller också. Vad du än är. Var du än är. Och till slut så är det bara det enorma svarta hålet som finns kvar. Tiden då liv fanns, då medvetande fanns, krymper i relation till den ogreppbara sträcka av långsam avdunstning som nu sker. Till slut är den era som innehöll allt av värde så liten, så kort, att den lika gärna aldrig kunde funnits överhuvudtaget. Det som finns nu är ett svart hål som sakta försvinner. Efter en otänkbart lång tid är universums enda struktur borta. Tiden, som vi känner den, har upphört. Och det enda som finns kvar är enstaka elementärpartiklar. Slumpmässigt rör de sig hitåt och ditåt genom oändligheten. Inget händer under en evighet. Tills plötsligt. Plötsligt finns du igen. Du sitter på en ödslig strand och ser vågorna slå in. Framför dig sitter en kvinna och blickar ut mot horisonten. Hon håller handen vid pannan för att skydda ögonen från solen. Bredvid dig, i sanden, har du ett paket inslaget med papper och snöre. Vad finns i paketet, hinner du tänka. Sen försvinner du, lika sömlöst som du dök upp. Vad är universum för något, egentligen? Vi fick ett ganska intressant svar på den frågan under en av våra intervjuer. Men för att förstå det svaret så måste man först förstå ett begrepp som kommer att dyka upp mycket i det här avsnittet. Ska du säga vad det är, Toril?
Yes, vi snackar om entropi.
You've probably heard of entropy. Maybe you think of entropy as a measure of disorder.
Det här är fysikern och YouTubern Steve Mould från en video som han gjorde om just entropi.
You know that entropy is always increasing, so the disorder in the universe is always going up.
Och det här sammanfattar ganska exakt min förståelse för entropi när vi började göra det här avsnittet. Jag har ofta tänkt på ordet som en rak synonym till oordning. Ju högre entropi, desto rörigare. Ju lägre entropi, desto mer ordnat.
This is like the popular one-line definition of entropy, that it's a measure of disorder.
Och eftersom termodynamikens andra huvudsats är att entropin i ett slutet system aldrig kan minska, så har entropi gett mig en bekväm förklaring till varför mitt skrivbord ser ut som det gör, och så vidare.
It's a popular definition because it's like, you know, the reason my room is always messy is because I'm constantly battling the universe's desire to increase in disorder. But there is a better definition than that.
För att förstå varför begreppet entropi är så viktigt för universums utveckling och för dess potentiella slut, så måste vi ha en lite mer djupgående definition.
This definition goes back to why entropy was invented in the first place, and it's to do with how engines work and making engines more efficient.
I videon så plockar Steve Mould fram en liten motor som kan drivas med värmen från en kaffekopp eller en hand eller nästan vilken värmekälla som helst.
It's a Stirling engine and you don't put fuel in, instead you burn your fuel on the outside.
Motorn består av två runda metallplattor med en centimeters mellanrum. I det inkapslade mellanrummet så finns det ett membran som är kopplat till en kolv som driver ett hjul på toppen av metallplattorna.
This is such a finely engineered Stirling engine that it will run just off the heat of my hand.
När han håller i bottenplattan så värms den upp av hans hand. Plattan värmer i sin tur upp luften i mellanrummet. Luften där expanderar och trycker membranet uppåt och hjulet snurrar.
Rörelsen från hjulet trycker i sin tur ner membranet igen och den inkapslade luften kommer i kontakt med den övre metallplattan som är kall.
Luften kyls ner och krymper och membranet trycks upp igen. Luften kommer i kontakt med den varma plattan igen.
It should just keep going on its own.
Och plötsligt så snurrar motorn snabbt bara av att man håller den i handen.
But the point is, it's not heat that you need, it's a difference in temperature.
Faktum är att man lika gärna kan driva den här motorn med is.
So if you have the bottom plate colder than the top plate, you can make it work. If both of these plates were really, really hot but the same temperature, it wouldn't run.
Ett annat sätt att visualisera principen, det är om man tänker sig två metallplattor, en varm och en kall. Vad händer om man trycker dem mot varandra? Jo, värmen kommer att spridas från den varma till den kalla tills båda plattorna är samma temperatur.
Stoppar man in en motor däremellan så kommer utjämningen göra att motorn snurrar. Men när den kalla metallplattan har blivit varmare och den varma kallare så att de är samma temperatur, då stannar ju motorn.
Once the heat energy is evenly distributed, that's the end. Nothing else happens.
Är energin jämnt fördelad, alltså utspridd istället för koncentrerad, då går det inte att utvinna den. Då är den värdelös.
And this is the really important bit. Energy is only useful when it's clumped together. And when you use that energy, you're spreading it out. And once it's spread out, you can't use it anymore.
Vad har allt det här med entropi att göra? Jo, istället för att se entropi som ett mått på oordning så bör man se det som ett mått på hur utspridd energin är i ett system, menar Steve Mould.
My preferred one-line definition of entropy is that it's a measure of how spread out your energy is.
När vi säger att entropin i universum bara kan öka, så är det inte bara att universum hela tiden går mot mer och mer kaos och oordning. det är att energin i universum jämnas ut med tiden.
That means that energy is always spreading out. It's going from a clumped up state to a spread out state.
Men varför? Varför måste entropin hela tiden öka?
Well, it's actually a statistical phenomenon.
Steve tar exemplet med en låda full med pingisbollar. Hälften är röda, hälften är blå. Om du skakar lådan så kommer bollarna troligtvis att hamna i någon slumpmässig konfiguration med några röda här, några blå där och så vidare. Att du av en slump skulle få se bollarna samlas så att alla röda var i botten och alla blåa var på toppen, det är i praktiken omöjligt.
You probably just have an intuitive understanding of why that seems obvious. But just to give it some statistical rigor, there is only one way to have all the ping pong balls that are red on one side and all the ping pong balls that are blue on the other side. But there are so many other possible arrangements, millions, billions, trillions of possible, I mean, gazillions of possible arrangements, depending on how many ping pong balls you've got. So clumped together is statistically unlikely.
You throw all your stuff on your desktop and it will fall in some disordered high entropic state because that's the easy way, the simple way for the ingredients to fall.
Här är fysikern och författaren Brian Greene från en föreläsning på Google Talks.
You would be surprised, I think, if you threw all your junk on your desktop and it just happened to be the case that the pens and pencils all went right into the holder. The pages just landed all in order. That's such an unlikely, highly ordered state of affairs that you just don't think it could possibly happen without a guiding intelligence.
Så sammanfattat, kort och koncist, av Matt O'Dowd från PBS Spacetime.
Entropy increases because particle positions and velocities get randomized over time.
Men hallå, invänder du observanta lyssnare, det här kan ju inte stämma. Titta på oss människor. Vi är ju extremt ordnade former av materia. Och titta ut i natthimlen. Glödande klot av koncentrerad, sammanklumpad och lågentropisk energi var man än vänder sig.
You might ask yourself, how in the world could stars form if the universe is heading toward disorder? There are these orderly, beautiful structures in the heavens. How could they ever come to be?
Does this break the second law of thermodynamics? The fact that you're seeing this apparent disorder to order transition instead of the other way around? Have the laws of thermodynamics suddenly gone wrong? Have I misunderstood everything?
Det här är Philip Moriarty, professor i fysik vid universitetet i Nottingham, intervjuad på YouTube-kanalen 60 Symbols.
The important thing here is you've got to take into account the entire system.
Systemet i vårt fall är alltså hela universum.
If you take the whole system into consideration, there is nothing saying that over here entropy can't go down as long as over here a lot more entropy is produced and the net value of the entropy goes up.
När gravitationen får atomer att klumpa ihop sig i tätpackade ordnade former så sjunker entropin just där. Men vad händer samtidigt? Jo, stjärnan tänds. Fusionen inne i den gör att den släpper ifrån sig ljus och värme. Och den här strålningen ökar den totala entropin, eller oordningen, i universum.
And that heat energy is an exceptionally important contribution to the disorder of the system.
When a star forms, yes, you get order here, but in the process it releases so much disorder to the environment that on balance the entropy goes up even though order forms in a local region of space.
Universums ständigt ökande entropi tros vara så fundamental, så omöjlig att komma ifrån, att många fysiker menar att processen i sig är orsaken till att själva tiden har en riktning.
You can define a direction for time in terms of the spreading out of energy, in terms of the increase in entropy. So there's an argument that time itself is a statistical phenomenon.
Det här skulle förklara varför vi minns vårt förflutna men inte vår framtid. Varför vi kan se glas som tappas i golvet gå i 1000 bitar men aldrig motsatsen. Och varför man kan knäcka ägg och göra en omelett men aldrig få en omelett att bli till ägg.
Our friend Sean Carroll has said things like when you make an omelet, you're taking an ordered egg and making a disordered omelet, you're doing cosmology.
Det här är fysikprofessorn och kosmologen Jana Levin i ett samtal med Brian Greene.
Because it's a reflection of the fact that the Big Bang began in an incredibly ordered state.
That's right.
And so somehow this idea of the second law of thermodynamics, the increase of entropy, that is also the era of time, that our past is ordered, our future is disordered. We live with this great fortune that our past was ordered.
Och nu kommer det förhoppningsvis gå att förstå det svar som Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik vid universitetet i Surrey, gav på frågan: vad är universum egentligen?
The universe is, I mean, in the simplest possible picture, it's a battery. It starts in a state where it has high order, low entropy, it can create structures, but at some point it's going to run out. We can't keep it going forever, ever, 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 ever.
Förra delen av det här dubbelavsnittet slutade där solen först svällt upp till en röd jätte och sen krympt ihop till en vit dvärg. När det sker kommer solens lågentropiska energi vara förbrukad och livet, om det fortfarande finns, kommer vara tvungen att hitta en ny källa.
We have to work hard to maintain our far from equilibrium state, our highly ordered structured state. And we need to have some source of low entropy to do that. Once our sun dies out, we need to go and find another star.
Och man kan ju föreställa sig att vi hoppar från solsystem tills vad? Vi vet ju vad som kommer hända med solen och med andra stjärnor. Men vad vet vi egentligen om själva universums slut?
För att ta reda på det så måste vi tillbaka till början av 1900-talet och till Albert Einsteins generella relativitetsteori.
When Einstein first developed his general theory of relativity and realized that it could describe the whole universe, he had this problem.
Ekvationen i all sin vackra enkelhet stämde inte överens med verkligheten.
Gravity forces all matter to mutually attract and collapse in on itself. He looks out into the universe and says, look, the universe is stable. Nothing's, you know, it's not all falling together. So there must be something that's maintaining the stability of the universe.
För att få allting att hänga ihop så la Einstein till någonting till ekvationen.
Einstein invented this term in his equation of general relativity, this term which he called the cosmological constant.
Den kosmologiska konstanten. I själva ekvationen betecknas den av lambda-symbolen, som ser ut som ett upp- och nervänt V. Det den gör är att motverka gravitationen så att universum är så statiskt som Einstein trodde att det var.
Einstein didn't know about the Big Bang at the time when he developed his general theory during the First World War. So all he could see was a static universe.
Men som vi hörde i förra delen av det här avsnittet så blev han rättad av Hubbles observationer och upptäckten av Big Bang-teorin. Universum var inte statiskt. Istället kunde man likna universum vid en boll som sparkats upp för en kulle.
The kick up the hill is the Big Bang. That forced the universe to expand outwards. Gravity should eventually be putting the brakes on the universe and forcing it to collapse.
Och med den upptäckten for den kosmologiska konstanten i papperskorgen.
Suddenly Einstein says, well, we don't need a cosmological constant. The ball is just rolling up the hill. Gravity is slowing it down, but it's still rolling up. So gravity hasn't stopped it yet. I don't need anything to stabilize it because it's not static.
Med den kosmologiska konstanten borta ur både ekvationen och observationen så låg universums öde helt i händerna på gravitationen. Exakt vad som skulle hända och när var oklart, men olika varianter stöttes och blöttes under hela 1900-talet.
One scenario was there's enough stuff in the universe that one day gravity will force it to stop expanding and recollapse in on itself. Eventually ending in the big crunch, the opposite of the Big Bang.
Andra potentiella slut var att gravitationen gör så att universums expansion går långsammare och långsammare tills den stannar av. Eller att den fortsätter för evigt fast i en ständigt minskande fart, vilket var vad Brian Greene trodde.
Over an infinite period of time, the expansion would slow down and barely draw to a close.
Certainly when I was studying physics in the 1980s, there were different scenarios. All of them said gravity is slowing down the expansion of the universe.
Men sen, 1998, gjordes en av vetenskapshistoriens mest oväntade upptäckter. Ett fynd som skulle vända upp och ner på alla föreställningar vi tidigare haft om universums slutgiltiga öde.
Two teams of astronomers were simply trying to measure the rate at which the expansion of space was slowing down over time.
För att ta reda på hur snabbt universums expansion sakta ner så hade de två internationella forskarteamen båda tittat på ljuset från supernovor långt, långt borta.
They knew how far away they were and they could tell from the light entering our telescopes how fast they were moving away from us. This is the Doppler shift of light. It changes color. So they said for stars that far away, they should be moving away from us at this particular speed.
Till allas förvåning så var deras hastighet mycket långsammare än förväntat. Och eftersom de var så långt borta så visade de också en bild av hur universum såg ut för flera miljarder år sedan.
So the fact that they are moving more slowly in the past suggests the universe in the past was expanding more slowly than it is today. What's the opposite of that? Today is expanding more quickly.
Okej, det här kan vara lite förvirrande. Men vi kan återgå till analogin med bollen som sparkas upp för en kulle. En boll som sparkas har ju högst hastighet just efter sparken och sen saktar den ner. Så trodde man att universum också skulle bete sig efter Big Bang. Att gravitationen skulle bromsa expansionen med tiden.
Men det man såg nu var motsatsen. Istället för att sakta in så ökade universums expansion takten.
The expansion is speeding up. It's accelerating. Things are racing away ever more quickly, not slowing down.
Brian beskriver hur han var på en föreläsning med Saul Perlmutter, en av de ansvariga för en av studierna, strax efter att de offentliggjort sin data.
The room was packed. I was standing in the back. There was no other place to go. And everybody was just sort of in a state of awe and shock over it.
Efter föreläsningen hamnade Brian ute på balkongen med Saul och passade på att korsförhöra honom om studien.
The natural thought when there's something revolutionary is, did they make a mistake? How careful were they? And so I asked him every possible question under the sun, and for everyone, he checked and checked, and his team had checked 1,000 times.
Men hur skulle man överhuvudtaget ens kunna börja förklara något så konstigt? Någonting som verkade gå emot allt man tidigare trott om hur universum fungerade.
They detected this accelerating expansion of the universe. They said, yes, but how? You know, gravity should be putting the brakes on. Gravity should be slowing down the expansion.
Det gick inte att förklara. Men en sak var säker. Någonting där ute i universum motverkade gravitationen.
So we don't know what to call it. Let's call it dark energy.
Trots att vi idag, 2022, fortfarande inte vet vad det är, så menar Jim Al-Khalili att mörk energi är den enda stora revolutionerande upptäckten som gjorts inom fysik sedan början av 1900-talet.
You know, going back to, you know, 1890 when physicists thought, well, we've solved everything now. We have electromagnetism, we have thermodynamics, statistical mechanics, Newton's laws, gravity. We understand everything. And then within the space of a few years, we discover the electron, we discover radioactivity, we discover X-rays, and then you have the quantum revolution, and then Einstein comes along. So all of those things were revolutions that changed, completely changed our picture of the universe. We've not had anything like that a century later. The one big thing we've had has been the discovery of dark energy. That discovery in 1998 is the one big unexpected discovery in our lifetime.
Och faktum är att det finns en intressant och oväntad länk mellan den här upptäckten av mörk energi och Einsteins revolutionerande uträkningar 100 år tidigare. Kom ihåg den där kosmologiska konstanten, lambda-tecknet, som Einstein la in i sina ekvationer och som han sen tog bort när han förstod att universum inte var statiskt.
In fact, Einstein was very embarrassed that he'd included it once the Big Bang theory developed.
Han ska ha kallat det för sin största blunder. Men nu, när vi har någonting där ute som vi inte förstår, en kraft som vi ganska taffligt kallar för mörk energi, så har många fysiker och kosmologer börjat fundera.
maybe that is just Einstein's cosmological constant.
Dark energy resurrects Einstein's old idea in a somewhat different form and for a different purpose.
Not because the universe is static, but because you need something that's fighting against gravity, that's pushing the universe apart.
For which it is tailor-made. It is certainly curious that even some of Einstein's so-called bad ideas, ones that he erased and wished he'd never thought of, have come back 80, 90 years later to explain more refined data that Einstein himself was not aware of.
Men det finns en subtil skillnad mellan det vi kallar mörk energi och Einsteins kosmologiska konstant.
The cosmological constant is just a constant of nature, and that's it.
Det här är fysikern och YouTubern Sabine Hossenfelder.
So if you say the cosmological constant is not actually constant, but it could change with time or maybe also in space, maybe it doesn't have the same value here as it has in Andromeda and so on, then that's called dark energy.
Skillnaden är alltså så här. Om man tror att kraften som accelererar universums utvidgning är evig, ständig och liksom bara en inneboende egenskap i universum, då pratar man om det som en konstant. Om man tror att det är någonting som kan variera i tid och rum, bli större, byggas på eller förändras, då pratar man om det som mörk energi. Och idag har vi ingen aning om vilken tolkning som är korrekt eller ens vartåt det lutar.
All we can do at the moment, in the absence of trying to find a way of testing it, is to come up with all the possible theoretical scenarios. It might change, it might stay the same, it might have this property, it might behave that way, but we're guessing.
Vad det än är, så är det högst relevant för vad vi kan säga om alltings slut.
This dark energy, the cosmological constant, adds a new scenario to how the universe will end.
Vi kommer dit, men det finns en intressant effekt av den här expansionen som kommer inträffa långt före slutet.
Den kosmologiska konstanten, eller mörka energin, eller vad det än nu är, som driver på universum, är starkare än gravitationen. Men bara på väldigt stora avstånd. Inom galaxer, som Vintergatan, och till och med inom galaxsamlingar, som den kreativt benämnda lokalgruppen av galaxer där vi och Andromeda ingår, där vinner gravitationen över expansionen.
The mutual gravitational attraction between those galaxies will hold us together even withstanding the accelerated expansion of the universe. So our night sky nearby will still have stars in it in the far future, if those stars are still alive.
Däremot så kommer andra galaxer och galaxkluster att försvinna bort från oss snabbare och snabbare och snabbare ju längre tiden går.
At some point those distant galaxies will go so fast, so far, that they will recede from us at a speed that's greater than the speed of light.
Här måste vi lägga in en protest eftersom ingenting kan ju gå snabbare än ljuset.
People hear that, they're like, but what do you mean? Nothing goes faster than the speed of light.
Precis.
That's not completely true. Einstein's dictum that nothing goes faster than the speed of light does not constrain the rate at which space expands. It does not constrain the rate at which galaxies can separate from each other.
Och vad händer då? Om galaxerna runt omkring oss accelererar iväg bort från oss snabbare än ljusets hastighet? Ja, man behöver ju inte vara Einstein för att förstå det.
The light they emit will never reach us, which means we will not see them, which means that the deep night sky will simply go dark. There will be nothing there at all.
Tillräckligt långt in i framtiden kommer hela natthimlen, förutom våra närmsta grannar i vår egen galax och i de galaxer som ligger närmast, alltså att slockna. Och det kommer inte kunna finnas något sätt överhuvudtaget som vi kommer kunna bevisa att det en gång fanns ett större universum.
And I find that particularly curious because how did we even discover that the universe is expanding? We looked at distant galaxies and found that they are moving away. our distant astronomical brethren standing, say, on the planet, looking into the deep night sky with a powerful telescope, will not see any distant galaxies rushing away because they'll all be gone.
Den framtida astronomen kommer att göra sina mätningar och experiment och felaktigt slå fast att universum är statiskt och att det är många miljarder gånger mindre än vad vi vet att det är idag. En fundamental dimension av verkligheten kommer för evigt att vara utom räckhåll.
There's just this local group of galaxies floating in what appears to be an infinite sea of darkness.
Och frågan som dyker upp ganska omedelbart är ju såklart, vad finns det för information om universum som dagens astronomer och kosmologer inte längre har tillgång till? Vilka felaktiga slutsatser drar vi just nu om hur allting hänger samman?
Men per definition så kan vi ju inte svara på den frågan. I alla fall inte om informationen är oåterkalleligt försvunnen.
It could even be that our universe went through many cycles. And the information associated with those past epochs may simply be lost to us. So we should always recognize that the information, the data, the observations that we have about the cosmos, it's limited by what we have access to.
Men nu när vi har den här datan om hur universum utvidgas snabbare och snabbare, vad säger den då om hur allting kommer ta slut?
The expansion is simply going to become ever more pronounced, ever greater over time. And so the far future is a cosmos that gets ever bigger, ever more dilute, ever more spread out, ever colder. And so the far future is a pretty quiet and fairly bleak environment.
Om vi förutsätter att vi har att göra med en kosmologisk konstant så leder uträkningarna till ett slut som mycket förvirrande kallas för the heat death of the universe, eller värmedöden, trots att det handlar om att allt blir väldigt kallt. Men vägen dit är lång.
Som vi hört så kommer galaxerna försvinna bort från varandra och stjärnorna i galaxerna kommer, precis som solen, att slockna. En efter en.
The stars are going to burn out at some point, so everything will go dark.
Galaxerna, skriver Brian i sin bok Until the End of Time, kommer att börja likna nedbrända städer i en dystopisk framtid. Himlen, som en gång var fylld med strålande stjärnor, kommer att vara fylld med förkolnade askhögar.
Sakta snurrar de här liken av stjärnor runt de allt större svarta hålen i mitten av galaxerna.
Much as the Earth would spiral into the sun, those stars will spiral into their galaxy's central black hole. So most of the stars will disappear.
Under en lång tid kommer universum vara, som Brian uttrycker, ett mörkt och ödsligt ställe, punkterat av enstaka kalla planeter, utbrunna stjärnor och monstruösa svarta hål.
Och de fåtal stjärnor och planeter som undgår dragningskraften från de svarta hålen, kanske för att de kastats långt bort från sina hemgalaxer, de kommer också försvinna när själva materien i kosmos faller samman.
Many of our most refined theories suggest that matter itself will disintegrate if you wait long enough. Protons will fall apart into finer constituent particles. And once protons fall apart, once atoms fall apart, there's just no complex matter at all. It's just electrons and pions, neutrinos that are wandering through the darkness. And the only thing that punctuates the darkness is something else that's quite dark, which are these black holes. But even black holes, we've learned from Stephen Hawking, they too have a finite lifetime.
Stephen Hawkins största upptäckt, det var ju att svarta hål med tiden tros avdunsta genom att avge det som har kommit att kallas Hawkins-strålning. Så om man väntar extremt lång tid så kommer även de svarta hålen att sluta existera.
If I remember correctly, for supermassive black hole to entirely evaporate, it takes about 10 to the 99 years.
10 upphöjt till 99. Det är så många triljarder år att vi skulle inte ha tid att uttala det i det här avsnittet. Men där någonstans kommer universum, om beräkningarna stämmer, och tar slut.
This is often somewhat confusingly called a heat death, basically because the entropy becomes maximal, and this is where the word heat comes from, but it doesn't mean it's actually hot.
So the final image that we have is a universe that's expanding ever more quickly, filled not with complex matter, atoms and molecules, but rather filled with individual elementary particles that are just wafting through the void. And that seems to be what the end state of our universe will be.
Som vi hörde i början så kan man se universum som ett batteri. Av någon anledning som vi inte förstår så började det i ett ordnat tillstånd med väldigt låg entropi. Nu, när det sista svarta hålet har avdunstat, så har vi nått max entropi. Batteriet är urladdat. Skulle man till och med kunna prata om själva tidens slut?
I wouldn't call it an end of time, although sometimes poetically people do use that language and I'm certainly sympathetic to it.
Brians senaste bok heter som bekant Until the End of Time.
But time is that which allows change to occur, and certainly the positions of these particles will change, or quantum mechanically their wave functions will evolve. And so since there's still change, I would say there's still time.
Men det kanske är en slags tid som vi inte är så bekanta med. En tid utan egentlig riktning.
If all it is particles moving this way and that through the void, then there's really no difference between before and after. And so there definitely is a sense where the conventional notion of time as that which separates past, present and future, time may not play that kind of a role when you reach these extreme states of the cosmos.
Skulle det här scenariot, värmedöden, vara det korrekta, så framträder en ganska skrämmande bild av livets roll i universum. Under de tidsperspektiv vi pratar om så blir den del av universum där liv eller ens ljus kunnat existera helt obetydlig. Som en knappt märkbar elektrisk stöt i tidsrymden, sen en evighet av mörker och tystnad.
Vill man söka någon sorts tröst efter den här insikten så kan man plocka fram ett känt tankeexperiment som kallas för Boltzmann-hjärnan, döpt efter den österrikiska 1800-talsfysikern Ludwig Boltzmann.
Boltzmann realized that if a system comes into thermal equilibrium, so if the entropy is maximal, then it's not that nothing happens anymore. It's just that it becomes increasingly unlikely to get large fluctuations. But wait long enough and they're going to happen.
Vad har vi kvar efter universums värmedöd? Tid. Eoner av ändlös, riktningslös tid. Och enligt Boltzmanns uträkningar så kommer de subatomiska partiklarna som svischar förbi hit och dit förr eller senare av ren slump klumpa ihop sig i lågentropiska konstellationer.
They might form some molecule or they might form a lot of molecules and they might form protein cells and if you just wait long enough they'll come together and form a human brain that lives long enough to just think, oh, here I am, and then fade back into equilibrium again. Now, why do physicists even talk about this kind of stuff, which I realize sounds obviously silly?
Jo, grejen är att om man accepterar premisserna i det här tankeexperimentet, till exempel att oändligt med tid leder till att allting kommer att hända, ja, då leder det till slutsatsen att det är mycket troligare att vi alla just nu är Boltzmann-hjärnor, svävande i mörkret, snarare än lågentropiska riktiga personer på en planet i ett solsystem.
This leads to the prediction that now that we're here and we've exchanged our words, the next thing to happen is that we fade back into equilibrium. It hasn't happened. And it still hasn't happened. And it still hasn't happened. So how's that? This prediction has just been falsified 3 times while we were speaking.
Så med största sannolikhet så är vi inte Boltzmann-hjärnor. Vilket Sabine tycker är intressant i sig.
This tells you something about the fundamental laws of nature, so I actually find this quite interesting, even though it sounds kind of silly with the Boltzmann brains.
Även om man förutsätter att den mörka energin är konstant och att expansionen mot den slutgiltiga värmedöden är oundviklig, så finns det ett annat sätt som universum kanske kan ta slut på innan vi slår i entropins maxtak.
So this is actually my favorite way for the universe to end, partially because it could happen at any moment.
Det här är astrofysikern Katie Mack i en intervju med Perimeter Institute från 2020. Det hon pratar om är någonting som kallas för vakuumförfall.
The idea behind vacuum decay is that the structure of physical law, the structure of how particles interact, the fields that govern how the cosmos works, those might be in a sort of configuration that's not quite stable.
I centrum för den här vingligheten, eller vad man ska kalla det, i fysikens lagar står det så kallade Higgsfältet, associerat med Higgsbosonen. En partikel som upptäcktes 2012. Higgsfältet tros förklara varför elementärpartiklar i universum har massa.
Forskarna vid partikelacceleratorn CERN i Schweiz har presenterat en upptäckt som kan vara den så kallade Higgspartikeln. Beskedet kom på en presskonferens.
Tidigt i universums historia så ändrades Higgsfältets värde till det vi har idag. Ett värde som tillåter oss och resten av universum att existera. Men många forskare tror att Higgsfältet inte riktigt landat än, att det befinner sig i ett så kallat falskt vakuum. Katie Mack liknar det vid ett glas som står på kanten av ett bord.
This is stable enough, but there's a place that this thing would rather be, which is on the ground, because it's a more stable state. And there's a sort of sense in which our cosmos is in that not quite stable state. We're okay for now, but there's a different set of laws of physics that would be preferable from some kind of energy sense in the larger cosmos.
Och vad skulle hända med universum om vi plötsligt hamnade i det här mer energieffektiva tillståndet? Om vi gick från det falska vakuumet till det sanna vakuumet?
It would change all the laws of physics and that would be a place we cannot live. Atoms wouldn't hold together, all of space might collapse. If the Higgs field takes this value, everything is over. That's it.
Hur skulle det här kunna ske då? Vad skulle kunna göra så att glaset puttas ner från bordskanten? Jo, en ordentlig knuff såklart.
In principle, some very high energy event, say a particle collision, could kick that Higgs field over into the true vacuum.
Grejen är att kraften som krävs för att det här skulle kunna ske är så otroligt stor att det är omöjligt.
There's no way to make an event that energetic that could actually do that. So you'd think that we should be fine. But unfortunately, quantum mechanics comes in and ruins everything.
Kvantmekaniken, och framförallt ett fenomen som kallas för kvanttunneling, en slags teleportering av elementärpartiklar, gör att vi inte behöver de här stora energierna för att Higgsfältet ska råka hamna på en ny energinivå.
Quantum tunneling is something that happens all the time in the real world. It's just when we observe an electron on one side of a wall, sometimes it ends up on the other side of the wall without seeming to have gone around. It just sort of happens to go through. And unfortunately, that can also apply to the Higgs field.
Det här, att Higgsfältet råkar tunnla till den nya nivån, det skulle kunna hända precis när som helst. Men sannolikheten är otroligt låg.
We think that it would take much, 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 much longer than the age of the universe for this to be something that would be likely to happen anywhere in the observable universe. So that's one reason not to worry about it.
En annan anledning att inte oroa sig är att vakuumförfallet, om det sker, aldrig är någonting som vi skulle kunna förutse eller ens uppleva.
If this does happen, the way that it happens is that the place where that Higgs field does its quantum tunneling will be the nucleation point of a bubble. So that'll create a bubble of this true vacuum, this different kind of space that we can't live in, and that bubble will expand.
Bubblan med de här nya världsförintande fysiklagarna kommer att sprida ut sig i alla riktningar i ljusets hastighet tills hela universum är förstört.
The reason why that should be reassuring is because if something is moving at the speed of light, you don't see it coming. If it hits you, you also don't feel it because your nerve impulses don't travel that fast. And so this giant bubble of death is actually not that scary because you don't really notice it. You don't feel it, you don't see it, nobody's gonna miss you, there's no FOMO, like it's just over and there's nothing you can do about it anyways.
Men det finns en annan, kanske lite viktigare anledning att vi inte ska oroa oss för det här.
We don't know for sure that this process can even happen.
Idén om att vi befinner oss i ett falskt vakuum stöds av data från experiment gjorda vid partikelacceleratorer.
But we don't know for sure that the theories that those are based on really do extend to the kinds of energies and timescales and so on that we're talking about here.
Så finns det några bevis?
Well, what evidence are you asking for? The universe hasn't ended yet, so it's really hard to test that kind of thing.
Sabine Hossenfelder igen.
This is an extrapolation of the theories that we currently use, and it kind of makes sense.
Eller?
Honestly, I have to say I find this whole debate a little bit silly because there's so much that we don't understand about the laws of nature. I don't think we can reliably say anything about it.
Det Sabine säger här sätter fingret på något som har gnagt i mig ett bra tag nu. Hur mycket av de här scenarierna är någonting att ta på allvar? Även om man sorterar bort sånt som Boltzmannhjärnor och vakuumförfall, hur mycket vet vi egentligen om universums slut?
Well, there are many suppositions that you have to make in considering a journey from today to perhaps 10 to the 100 years into the future. And so there's a degree of uncertainty and perhaps some would say even a degree of hubris to make conjectures about what's going to happen.
Och det är klart att vi inte vet någonting säkert, men hur sorterar man ens i sannolikhetsgraderna mellan olika scenarion? Ta värmedöden till exempel. Det scenariot utgår från att den mörka energin är en konstant och oförändlig kraft. Men varför tror vi att den ska vara det?
We currently have no reason to think that it changes. The time-independent cosmological constant is compatible with all our observations so far. But
bara för att vi inte har sett någon förändring hittills så betyder det ju inte att den förändringen inte kommer ske i framtiden. Eller så sker den hela tiden, men så långsamt att vi omöjligt har kunnat märka det under de snart 14 miljarder år som universum har funnits.
And what this means in practice is that if we extrapolate the equations forward in time, then the uncertainty about the predictions is going to blow up.
Man kan se på universum som en komedifilm där vi bara har sett den första inledande minuten. Och så försöker vi utifrån det bestämma om filmen är rolig eller inte. Vi har inte skrattat hittills, men betyder det att vi aldrig kommer göra det?
Maybe the accelerated expansion takes place for a while, but maybe then the dark energy. Maybe it disintegrates over time. Maybe it has a finite lifetime. So maybe the universe accelerates for a while, but then it slows down. And maybe then we're back to some of the earlier scenarios where the expansion rate slows down and peters out, or maybe even halts and then contracts.
Eller så visar det sig att accelerationen ökar mycket mer än vad man har trott.
Is there going to be this what's so called the big rip? Maybe the universe will rip itself apart before the second law of thermodynamics wins in the end. So while there's still some low entropy somewhere we can use, we can't because the universe has pulled itself apart.
This is all possible because there's such a large uncertainty in extrapolations over such big time frames.
Och det här gäller inte bara mörk energi.
It's generally true about all physical processes that are so rare that it have been unlikely for us to ever observe them. They could become really, really important in 10 to the 100 years and we'd never know.
Maybe quantum mechanics has qualities that we just don't know anything about because they only show their true colors over much longer timescales, 10 to the 50 years, 10 to the 70 years. And so there are many ways in which our conjectures about the far future of the cosmos could change.
Och ska man vara noggrann så finns ju inte osäkerheten bara i framtiden. Den finns här och nu.
Vi vet till exempel att standardmodellen för partikelfysik har flera pusselbitar som fortfarande saknas. Vi vet dessutom att de två mest prövade och sanna teorierna om hur universum fungerar, kvantmekaniken och den generella relativitetsteorin, de överensstämmer med verkligheten, men inte med varandra.
Och sen har vi den här elefanten i rummet som är att universum verkar bestå till 95% av mörk materia och mörk energi.
If 95% of the matter and energy in the universe is indeed this dark matter and dark energy about which we know very, very little, That means that we have phenomena which we can't even begin to predict.
Det här är Charles Liu, professor i astrofysik vid City University i New York.
At the moment, based on their general existence, the dark matter and dark energy, they will affect certain things. For example, we know that the dark matter that surrounds the Milky Way and Andromeda will affect the way that it collides. But those exotic effects, where we don't know anything about why dark matter does what it does, we don't know why dark energy does what it does, that stuff, until we learn more, all bets are off.
Ju mer man lär sig om det här ämnet, desto mer känns det som att man gräver ner sig i ett slags sokratiskt hål, där det enda vi vet är att vi inte vet någonting alls. Men riktigt så illa är det inte, menar Jim Al-Khalili.
General relativity isn't wrong. Quantum mechanics isn't wrong. They just may be incomplete. There may be approximations. In the same way that Newton's law of gravity, which is, you know, the force proportional to the two masses, inversely proportional to the square of the distance between them, that's not wrong. In fact, that's very useful for most purposes. When gravity isn't too strong, we're still very accurate. That's why we still teach it at schools.
På samma sätt, menar Jim och många andra fysiker, kommer det troligtvis inte att komma någon upptäckt som gör kvantfysiken eller den generella relativitetsteorin helt överflödiga. De kommer nog bara visa sig ofullständiga, precis som Newtons lagar visade sig vara. Men för att komma vidare så måste vi ändå vara beredda att ifrågasätta våra nuvarande modeller.
We have to be prepared not to be embarrassed generations from now when we say, look, those guys back in the early 21st century, they were so sure they were right and they were so confident and arrogant that they had the best picture. We are relatively confident, but we know there's stuff that's missing in our understanding and we have to be prepared for surprises.
Betyder det här att det kanske finns en chans att vår idé om den ständigt ökande entropin i universum är fel? Att universum kanske inte är ett batteri som oundvikligen någon gång måste ta slut?
If only. There's this wonderful quote by Einstein, I can't remember it for sure, but of course one of the holy grails in physics in the 20th...
Jim berättar om decennierna av fruktlösa försök att nå fram till en så kallad teori om allt. En teori som kan förena kvantfysiken med Einsteins generella relativitetsteori.
And we haven't been able to do that yet. So physicists say, well, is it quantum mechanics that needs to be changed? Is it general relativity that needs to be changed? What we often tend to forget is that there's this third pillar of physics, which is thermodynamics. And Einstein himself, even though he's the father of one of the two big theories, general relativity, he said, look, general relativity may be wrong, it may need correcting, quantum mechanics may be incomplete, may need correcting, but the second law of thermodynamics is something that's, I believe, will never be overthrown. It seems like it's the one law of the universe that is non-negotiable. And we just have to live with the fact that entropy must always increase.
Och är det så? Ja, då finns det ju inget hopp för något liv i universum i den avlägsna framtiden, alldeles oavsett vad som händer med de andra parametrarna. Eller?
The standard answer is no, consciousness or life can't exist because in that system you need to keep the entropy lower than that of the environment. But eventually life becomes impossible because entropy is just maximal and the only thing you get are small fluctuations.
Men Sabine är en av väldigt få fysiker jag stött på som inte alls håller med om den här slutsatsen.
Entropy is a quantity that was originally invented to explain how steam engines work. Okay, it was never meant to actually describe the universe as a whole.
Det i sig är ju inget egentligt argument. Vetenskapshistorien är full av upptäckter som används till någonting annat än det ursprungliga syftet. Men Sabine har några konkreta exempel på entropibegreppets tillkortakommanden.
Like, for example, we actually don't know what the entropy of gravity is. So are you going to make any statements about the eventual fate of entropy if you don't know the entropy of gravity?
Men det största problemet är att hon misstänker att entropi kanske inte är mycket mer än en mänsklig vantolkning av universum.
This notion of entropy seems to me very anthropocentric, by which I mean it's very tailored to human use.
All diskussion om entropi, menar Sabine, utgår från en mänsklig idé om vad som är ordning och oordning. Hon tar exemplet med en låda med syreatomer som öppnas i ett rum med vakuum. De tidigare tätt packade, ordnade syreatomerna sprids i rummet och entropin ökar.
But now the thing is that for all we currently know, the fundamental laws of nature that describe the distribution of those oxygen atoms in the room are actually time reversible.
Fysikens lagar har som bekant ingen tidsriktning. De fungerar både bakåt och framåt i tiden.
Which means that the information about the initial state,
alltså syreatomerna ihoppackade i lådan,
is still contained in the final state. So there's a one-to-one map between them.
Trots att syreatomerna nu är utspridda i en enda röra i rummet, så finns informationen om deras tidigare ordnade lågentropiska tillstånd kvar, inbäddad i deras hastighet, riktning och så vidare.
It's just that for us, the humans, we can't access this information.
Det är helt enkelt på tok för mycket information för att vi, eller ens våra mest avancerade superdatorer, skulle kunna hålla koll på allt som sker på den här mikroskopiska nivån.
It's not that this information is gone, it's just that we don't know how to get hold of it. And I can well imagine that in 10 to the 100 years or something, that's a really long time, maybe some higher intelligence has figured out how to extract this information that we would now say has for practical purposes been destroyed.
Om Sabine har rätt i det här, så betyder det att vår idé om entropi är helt fel. Och det skulle i sin tur betyda att universums värmedöd kanske är en illusion.
Men även om Sabine har rätt, så finns det ett problem här. Långt in i framtiden kommer himlen inte vara fylld av stjärnor, utan som Brian Greene uttrycker det, monstruösa svarta hål som slukar allt i sin väg. Vad händer med det som faller ner där? Om hålen till slut avdunstar, kommer någonting av informationen av vad som en gång fanns finnas kvar efteråt?
That's a very interesting point you bring up. I'm glad you said this. So what happens to stuff that falls into a black hole is currently unknown.
Enligt kvantfysikens regler så kan inte information förstöras. Samtidigt så har vi ganska svårt att föreställa oss hur ett avdunstande svart hål kan bevara informationen intakt. Det här kallas för svarta hålets informationsparadox och är ett av de kändaste problemen inom fysiken.
I think it's fair to say that at the moment most physicists think that the information that falls into a black hole is actually ultimately not destroyed. But yeah, strictly speaking we don't know.
Är det så att informationen förstörs? Ja, då är det kört. Även om man köper Sabines optimistiska tolkning av entropi som ett mänskligt påfund.
If black holes actually do destroy information, then yeah, I guess it looks very, very dark for our long-term future.
En sak jag börjat fundera på under arbetet med det här avsnittet är hur det är att ägna sitt yrkesliv, kanske nästan all sin vakna tid, åt att fundera på hur själva universum kommer att upphöra.
I know a lot of physicists and cosmologists can get quite depressed about the ultimate fate of the universe, that the universe isn't eternal.
Något som drabbade Brian Greene bland andra.
When I first encountered these ideas and really thought about them, I did find myself going into a fairly dark place, a place of what does anything matter if it all goes away? If everything we care about disintegrates and ultimately is just particles wafting through the void, how does any of this amount to anything at all?
That attitude puzzles me because I don't feel like that. I'm much more nervous about my own mortality, that I'm only going to be around to experience and think about these things for, if I'm lucky, a few more decades. To be concerned or feel some existential angst about the fate of the universe billions or trillions of years from now strikes me as rather silly.
Jag frågade Jim om han aldrig känt sig liten eller betydelselös i förhållande till den enorma och märkliga tidsrymd som finns där ute runt omkring oss och som han måste tänka på och försöka förstå varenda dag i sitt liv.
I've never felt any sense of dread or insignificance of how small I am compared with the vastness of space. I'm filled with wonder. If you look through a telescope and see our nearest neighbor galaxy, Andromeda, that light has taken 2 million years to travel through space. That light started its journey before there were any humans on Earth. And finally, a few of those photons entered my eye. That's not something to fill me with dread. That's something to fill me with gratitude.
Och efter en tids vandrande i det existentiella mörkret så nådde även Brian Greene till samma känsla av tacksamhet.
The end of the universe focused my attention on the wonder and the spectacular fact that particles can simply coalesce into living systems that can think and feel and love and hate and wonder and figure things out and do calculations and create great works of art. The fact that groups of particles can do all that, even for a brief moment of time, just gave me a sense of connection and gratitude for being here at all.
Under de år som jag jobbat med Petre Dystopia så har jag läst Brian Greens och Jim Al-Khalilis och Katie Max böcker på kvällarna, särskilt om jag har svårt att sova. Fysiken och kosmologin har fungerat som ett slags tillflyktsort från de problem som finns här och nu på jorden. Lite som Charles Lu beskrev.
We can have the worst day in the world, and yet the sun will still rise, the moon will still orbit, and thinking about these fundamental ways that the universe works does give a sense of peace that it's going to be just fine in the long run. Everything will be all right.
Samtidigt så har jag vänt mig till samma böcker när jag blivit uppgiven över hur fullkomligt idiotiskt vi människor kan bete oss mot varandra och mot planeten. För där, i böckerna, finns i alla fall bevis på att vi kan bättre om vi försöker.
My sense of wonder is to do with the fact that we have been able to understand so much of the universe. We know why those stars shine. We know why they have that color. We know why they're distributed in that way.
Men på senaste tiden har jag börjat ana en paradox här. Om vi nu är så smarta att vi kan förstå hur universum uppstod och utvecklades, om vår ingenjörskonst är så avancerad att vi kan skapa tidigare omöjliga grundämnen, om vi kan frigöra kvarkar och skicka upp fantastiska teleskop i rymden som kan se tillbaka till universums begynnelse.
Om vi kan förutspå vad som kommer hända i vårt solsystem om miljarder år och utnyttja kvantmekanikens oförutsägbarhet för att bygga datorer här på jorden.
Varför är det då så svårt för oss att låta bli att bränna fossila bränslen så att våra barn eller barnbarn kan få en dräglig framtid? Jag menar, glöm svarta hål och huruvida information förstörs eller inte, och glöm Schrödingers katt. Det faktum att vi som art kan vara så smarta och samtidigt så bottenlöst idiotiska på samma gång, det är väl den stora paradoxen. Eller?
Yeah, I don't really see it as a paradox. I see it as an unfortunate state of human life and the world.
Enligt Brian Greene så kan inte vi utgå från att våra framgångar inom vetenskap och ingenjörskonst är någon slags norm. Vi människor kanske är smartast av allt levande på jorden, men vi är fortfarande djur som vi blivit av blind evolution, precis som alla andra.
Who are we human beings? We're this hairless species of ape that is only here because our forebears triumphed over one danger or another in the ancestral world. Right? That's how we survived.
Vi har alltså aldrig i vår evolutionära historia förberetts för en värld där vi måste tänka långt in i framtiden, menar Brian.
Evolution by natural selection was not about making us smart in the sense of understanding how best to manage resources and to have forethought and foresight in order to imagine our brethren and wanting our progeny to live the good life. No.
Och här får han medhåll av evolutionsbiologen Jessica Abbott, som ni hörde i förra delen av det här avsnittet.
Det är på något sätt inbyggt i våra hjärnor att vi ska värdesätta nutiden mer än någon avlägsen framtid. Det är ingen mening att planera så 10 år framåt, för att sannolikheten att man kommer finnas kvar där, ja, sådär kanske.
Vi luras ofta av att vi är bäst av alla djur på att planera framåt. Men bara därför ska vi inte tro att vi på något sätt står över djurrikets inneboende kortsiktighet.
När man tittar på andra djur så ser man samma sak, och de är betydligt sämre på att planera eller titta framåt än vad vi är. Och vi kan ju önska att vi hade varit bättre, men vi är en produkt av vår utveckling där livet var väldigt osäkert.
Det här med vår spektakulära kunskap om alltings början och hur allting hänger samman, det får vi kanske se som ett undantag. En överraskande guldkant på en annars brutal och torftig tillvaro.
And so I'd flip it around. How remarkable that a species that survived by virtue of being able to beat out the competitors in the rough and tumble of the ancestral world, how remarkable that that species can actually sit down at a desk and come up with a general theory of relativity and come up with quantum mechanics. Things that don't seem to really matter very much to survival, but fill us with a sense of awe and wonder at how the universe is put together. That species can figure out the Big Bang and cosmology and dark energy and the accelerated expansion of the universe. That to me is what's remarkable. Not that we have this other side, which I think we understand well from how we got here.
Trots de sanslösa tidsperspektiven, trots alla osäkra parametrar och trots att det är så otroligt mycket som vi ännu inte vet, så kan vi människor kanske någon gång få ett svar på frågan om hur allting kommer ta slut. Är det någonting vi borde försöka med? Är det värt tiden och mödan? Jag frågade Sabine Hossenfelder. So finally, do you think it's a worthwhile endeavor to try to figure out how it might end?
If you're a scientist, no. If you're a science writer or maybe an entertainer or a science fiction writer, then probably yes, because there are a lot of people who are interested in it.
Hey, Mr. Lightman. You gotta turn those lights way down, man.
Du har lyssnat på Petri Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och med mig, Toril Kornfeldt.
Hey, I'm not kidding. You gotta turn the lights down.
Det här avsnittet skrevs av mig under hösten 2022 och spelades in här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. En källförteckning finns på vår hemsida sverigesradio.se/dystopia. Och vill du diskutera det här eller andra avsnitt så finns det en Facebookgrupp som heter P3 Dystopia Eftersnack där folk gör det. Ljudfix och mastering sköttes av Björn Nitzler. Vi hörs.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again.
P3, Sveriges Radio. P3.